Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
HIF-profil och assisterande tränare. Mattias Lindström kom till vår poddstudio för ett samtal om var HIF står som klubb och lag. Sin egen tränarresa, från succé till att få sparken och tillbaka till HIF. Och om tårarna i vår livesändning för 5 år sedan. Mattias Lindström pratar också om några spännande talanger från akademin, en provspelare från Hittarp och hur den nordvästskånska fotbollskartan bör se ut. Det och mycket mer när Mattias Lindström gästar HIF-podden. Mattias Lindström, hur är det att vara i HD-huset?
Ja, det är trevligt. Ni har det alldeles för bra här uppe.
Alldeles för bra.
Bra faciliteter. Mitt i stan och nästan Sundsutsikt.
Nästan.
Om man står på en stol.
Det är bara en vägg i vägen.
Ja. Nej, men det är jättefint. Det måste jag säga.
Hur har den här dagen sett ut i onsdag eftermiddag? Hur har den här dagen sett ut som HIFs assisterande tränare?
Vi hade match igår, träningsmatch / U21-match mot Kalmar. Och idag har vi pratat om matchen. Inga klipp. Och vi har haft träning för en del och rehab för en del. Vi har planerat nästa träning. Vi har pratat med spelare och vi har ätit ganska mycket idag.
Vad blev det?
Men det blev lasagne och kyckling också lite vid sidan om. Men så har det har varit en bra dag, tycker jag. Lite lugnare än vanligt, men det var bara skönt.
Innan vi drar igång med själva intervjun så börjar vi med en liten faktaruta. Ålder?
41.
Bor?
I Helsingborg. Mariepark. Ja.
Familj?
Ja, 3 barn och fru.
Tyngsta merit?
Pratar vi fotboll nu eller vad?
Ja, du får nämna vad du vill.
Jag har jag blev bästa spelare nyårsaluten 1990. Och sen så här ganska lagom 20 år senare så blev jag årets HIF ungefär. Det är väl personligen bra, trevliga meriter. Jag har den här tiden i HIF när vi var som bäst, den kan väl slå ihop med guld och HIF och cupguld. Den slår ihop som största merit. Lite flummigt, men det är hela den tiden. Gör jag.
Fritidsintresse?
Grejen är, eftersom man jobbar med fotboll så är det mitt fritidsintresse också. Jag tycker om fotboll. Det är som ett gift. Men det är lite tråkigt att säga det. Jag gillar musik. Det gör ju alla människor såklart, men det tar lite extra tid för mig. Så det får du säga, musik då.
Vilken musik?
Blandat, mycket svensk musik. Jag gillar ju Thåström, jag gillar Pelle Oslo och Bob Hund och lite sån här ganska Thåström, kan vara lite mörk så. Men sen så har jag kommit in på mycket amerikansk folksång, lite gammal Motown och blues och jazz och sånt. Så det glider olika områden hela tiden. Men inte den vanliga radiomusiken.
Inspiratör?
Diego Armando Maradona. På planen, inte utanför. Egentligen finns det ju såklart bättre fotbollsspelare genom med Messi. Då, men han var, ja, jag bara fastnade för honom när jag var liten. Och, så VM 86 och när han gjorde comeback i VM 90 tror jag det var. Och, så att, nej, honom fastnade för.
Ibland skriver du väl dina sms MVH Diego?
Jag skriver under med Diego. Jag tycker, det är bara jag själv som kallar mig Diego. Så att det är väl lite over the top. Men jag kommer fortsätta med det tills någon säger till mig.
Ditt livs värsta ögonblick?
Värsta ögonblick? Ja, när jag bodde i Österrike så bodde min fru i Danmark. Jag bodde i Österrike, men så flyttade hon ner. var högravid. Han bor en månad i Österrike. Min tyska var inte bra och hennes tyska var obefintlig. Och vi skulle föda, eller hon skulle föda såklart. Och då var det väldigt gammaldags, jättetrevligt och bra, men gammaldags att födseln var med akut kejsarsnitt. Och det är ju aldrig något man vill. Jag fick gå med i förlossningsrummet, men sedan när barnen kom ut så sprang de iväg med barnet, mitt första barn. Sprang iväg med barnet så varken jag eller min fru fick träffa henne. Och hon kördes iväg åt ett håll, jag slussades iväg till ett rum och fick stå och vänta där. Utan någon info. De sa något, men vi förstod det inte helt enkelt. Då tog det ett par timmar innan, för det, vi förstod att det var kul, för de sprang iväg med någon läkare. Det tog det ett par timmar innan vi fick något besked. Och jag träffade inte min fru, jag träffade inte barnet och vice versa. Den var enormt jobbig. Det gick det vägen och det gick väl. Men det fick vara kuvös ett tag, men den var... Det var just den här väntan och att man var hjälplös, det var jobbigt. Jag har sagt några andra ögonblick, men det är den som ringer när det kommer upp direkt.
Ditt livs bästa ögonblick?
Mitt bästa ögonblick, ja, det var när jag fick reda på att allting var väl. Men just födslar är ju, jag kan säga själva födslar, nej, ingen, jag ska inte gnälla på födslar för vi har det mycket bättre, men det är ingen superupplevelse kan jag tycka, men det är när man får barn och får känna den connection, det har inget annat toppat än så länge. Ja, antagligen kommer ingenting göra det. Så det är tre gånger för så här då har jag haft den upplevelsen.
När du återvände till HIF inför den här säsongen, denna gång som tränare, så sa du att det kändes som att du var nykär, att det kändes som att det var fjärilar i magen. Berätta.
Jag är ju HIF-a. Har varit egentligen så länge jag vetat vad fotboll var. Så att det är klart att sen måste jag kunna skilja på att vara HF-tränare och vara HF-a. Det är två skilda grejer. Det kan vara jobbigt ibland. Men och då för ett, jag hade det så fantastiskt i HF. Vi har haft motgångar i HF också. Men den sista tiden i HF var fantastisk för mig. Och det är de känslor jag gick in i HF för mig igen. Att få jobba i på Olympia igen. Det har varit mitt andra hem. Det är mitt tredje läktare på Olympia. Det har varit mitt andra hem sedan jag var 10. Så att, det där, det kändes som att komma hem. Så det, och känns fortfarande. Så att det här med fjärilar i magen, det var väl så kändes det då och så känns det nu. Så att jag det är väl mer att det är som mitt andra hem egentligen. Det är väl det bästa jag kan förklara.
Du blev presenterad lilla julafton.
Var det? Ja.
Jag tror det var det. Hur gick det till när du blev klar för HIF?
Det var ju granen som ringde och förklarade läget. Så här tänker vi med Jörgen, så här tänker vi med dig. Är du intresserad? Det kom några dagar innan såklart. Men absolut, det var jag ju. Och sen efter det som man brukar säga, fotbollen och så gick det snabbt. Och granen är ju... som han är, så han la fram det här.
Vad menar du med det?
Ja, men alltså, när man ska förhandla, men jag hade jobbat gratis, men det vet inte galen om.
Nu vet han.
Här, detta är vad du får. Ja, tack säger jag. Och så var vi färdiga. Så det var ju no-brainer för mig. Framförallt eftersom, ja, jag ville. Och sedan med Jörgen också, som jag känner sedan innan. Och vi träffades dagen innan och pratade och kändes jättebra. Det visste jag att jag skulle göra, men jag har alltid varit hans spelare. Så den gick snabbt. När Garne väl ringde så var det liksom redan klart. För min egen del. Så det gick snabbt.
Kände du på dig att det skulle komma ett samtal från HIF?
Ja, jag hade hoppats på det. Och visste väl att de hade mig under lupen. Men sen är det mycket som hände. Det kan vara att det kommit en annan tränare som har sagt nej, vi har denna eller... Jag hade hunnit skriva på för 2 år och så var väldigt nära, ska sägas. Så det kan hända mycket, men jag höll det lite, för jag hade förhoppningar, hade jag.
För du var nära en comeback i 2 år också? Eller ett
nytt
kontrakt?
Absolut. Fantastisk klubb och jag trivs jättebra. Det var jag definitivt. Det var jag. Och det vet 2 år och vet om mina... Jag har alltid sagt, ringer HIF och liksom chans att jobba dagtid och det är inga konstigheter där. Och Granen visste om den här ringde mig att jag har ett annat erbjudande, men det är liksom. Så att det var nära där, det var det. Det var innan jag visste att HIF kom in i bilden.
Men när du var i två åker där du gjorde två sejourer, det sägs att du hade någon form av klausul i kontraktet att ringer HIF så får du sticka, att du hade det skriftligt också.
Ja, jag behövde inte det skriftligt två åker. Men det var sagt om HIF ringer så. Och det var ju egentligen, jag respekterar människorna uppe två åker, och därför kunde vi säga så att och det var aldrig varit några diskussioner, för de vet också att det beror på min familjesituation. Och träna kvällstid i två åker med tre barn hemma, småbarn, det är inte optimalt. Och så det var ju en del av det, och andra delen var att det var HIF. Så att den var öppen hela vägen, det var den. Utan vi behövde ta skriftligt.
Du har alltid synts mycket medialt och så vidare. Nu är du lite mer i skymundan.
Ja, det är ganska... Jag har inga problem med uppmärksamhet. Jag kan inte säga att jag gillar det, för då blir det oh, ja. Men jag tycker det är ganska skönt, framförallt eftersom min roll i HIF är att nummer ett, jag är där för klubben. Nummer två, jag är där för Jörgen och spelarna. Och göra dem så bra som möjligt. Och då får jag såklart ta ett steg tillbaka. Jag kan inte springa runt och köra mitt eget race och Jörgen sitter och spelarna sitter. Jag får ju rätta mig i ledet, och Jörgen är en väldigt verbal och väldigt framstående tränare som personlighet. Så då får jag ju såklart ta ett steg tillbaka. Och det gör jag jättegärna just nu faktiskt. Med klubben och med spelarna, vad som är bäst för dem. Så det har jag inga problem med. Men nu sitter jag och pratar med dig i och för sig.
Nu är du här i rampljuset igen. Förra året, HIF åkte ur allsvenskan. Hur följde du deras resa tillbaka till Superettan förra året?
Tillbaka till Superettan låter så hemskt. Men det var som alla andra. Jag fick ju följa det på tv som med coronan. Och det var... det var spännande med jag tyckte jag hängde själv på det tåget. Men spännande det han har gjort innan. Och kanske, nu blev det inte bra, men jag såg de första matcherna mot Varberg och Kalmar där. Och det var tufft, var det. Det var tufft som HIF och var supporter. Och där räknade jag in mig själv när jag inte anställde klubben. Och det var tufft. Sen blev det ett jobbigt år med mycket marginaler mot och stolpa ut hela året. Så är det, jag kan säga att det är tufft. Och det är det vi inte vill nu. Nu är vi superettan och vi var i allsvenskan, men HIF vill vi inte ha som en jojo-klubb. Det sliter enormt att hålla på och åka upp och ner. Det har varit två gånger nu. Så nu får det fan vara slut med det. Alltså. Nästa gång vi tar oss upp så är vi där för att stanna. Så att, nej, det var jobbigt som HIF att se HIF åka ner. Och sen, man ska aldrig bero på det och det och det. Man gör alla tillsammans. Så att, den var jobbig.
Vi ska komma in mer på HIF senare och vikten av att gå upp till allsvenskan igen och så vidare. Men vi går in på din resa, din tränarresa. De flesta har koll på din spelarkarriär. När det gäller din tränargärning så var du i två åker och Eskilsminne. Succé i två åker. Till slut fick du faktiskt sparken från Eskilsminne. Hur har dina tränarår varit innan du kom till HIF?
Ja, de har varit lärorika. Ja, men jag gick tränarutbildning med Igor Krull, som numera är sportchef i
Örgryte, va?
Örgryte, förlåt. Ja, vi gick ut tränarutbildning tillsammans. Men så jag var spelare med detta. Sedan när jag slutade vara spelare så jobbade jag civilt ett år i Köpenhamn. Och sedan ringde Igor och sa att jag har fått tränarerbjudande att ta över Halmstad. Eller börja jobba i Halmstad. Ja, okej, det är kul för dig. Jag tränade två år och vill du ta över efter mig? Två år, tänkte jag.
Visste du vad det var?
Ja, för fan. Vi har varit och spelat match med HIF mot Varbergs Boys en gång i kuppen. Jag hade koll på två år. Inte mycket koll, jag visste vad det var ungefär. Så sa jag, det är från två var de då. Nej, det kan jag inte. Nej, men fundera lite varför. För det hade varit kanon för dig. Jag var inte intresserad. Pratade lite där hemma så tänkte jag saknar fotbollen, det gjorde jag. Så jag provade och då vann vi division 2 första året. Jag kan inte säga det var på grund av mig, men för de var det bra lag. Men jag var ju såklart delaktig i det. Och mitt andra år var det division 1. Lurig serie. Väldigt lurig serie. Ettan heter den. Men då lyckades vi ta oss... jag tror vi var en poäng för kvalplats upp till Superettan. give or take någon poäng. Så det var ett succé och så sett jämfört med två år, om man kollar på två års merit. Och det är jättefin klubb och många bra spelare. Så att där fick jag blodad tand ordentligt att det här är kul att vara tränare. Man vinner ju. Och jobbade hårt och det är en tuff serie både socialt och ekonomiskt i division 1 eller 1. Men, och då ringde Eskil efter året och frågade om Pringle slutade och frågade om jag var intresserad att ta över, och det var jag såklart eftersom jag bor i stan och pendla 3 timmar varje dag till 2 år och fram och tillbaka. Det var inget jag ville faktiskt. Jag trivs bra, men det var inget jag ville. Så att jag tackade att Eskil, jättefin klubb. Och där, de hade också haft ett succé. Martin Pringle hade gjort det jättebra. De här, ungefär samma resa, alltså vinner division 2 eller går upp genom kval, ligger och går bra i ettan. Så att,
ja, ni kommer precis före Eskil, exakt, 2 år i rad.
Så de har gjort det jättebra. Så det kändes, och bra spelare så, och bra förutsättningar framförallt med allt runt om, med träningsplaner och träningskläder, och det är organiserad klubb. Och sedan kände vi var med i kuppen, gick så där, vi var, det var bara för bra motstånd helt enkelt. Men sedan gick det knackligt redan ganska snabbt. Vi klarade oss kvar i ettan då, det året. Men det var knackligt. Men det, så kan det vara ibland. Men andra året så började vi okej. Okay, det gick också knackligt. Men så jag fick vara kvar 10 matcher andra året. Och sedan så bröt vi avtalet. Och det var inte inga konstigheter. Jag tror jag hade gjort likadant själv, om jag hade varit jobbat i Eskil. Att behövdes bryta mönster. Och det är det oftast tränaren. Så det är inga hard feelings, utan jag tycker klart att jag inte vill ha sparken, men jag kan inte säga att de gjorde fel. Jag fick inte ordning på det. Jag gjorde mitt bästa. Men jag lärde mig mer det är 1,5 år i Eskil när jag gjorde mina första 2 år i 2 åkor. Och det är ju, man lär sig som tränare när man förlorar det motgångar. Det har ju alla tränare minst 3-4 gånger för dem i sparken. Så jag har några gånger kvar. Så att där lärde jag mig enormt mycket. Och den har jag ju i ryggsäcken nu. Förr eller senare så kommer den. Den kom tidigt för mig. Och sedan så efter de 10 matcher så tog jag några månader ledigt. Och sen ringde 2 åkare och sa att vi behöver lite hjälp. Vi hade tufft i serien i division 1. Vill hjälpa till de sista 10 matcherna, och det gjorde jag, och det gick bra. Och sen ringde HF. Så att det är 5 år som tränar i division 1/division 2. Och den tiden har jag haft väldigt, är jag väldigt glad att jag har nu. Att man har varit huvudtränare i 5 år. Det har gått bra, det har gått dåligt. Det har varit tuffa förutsättningar. Det har varit allt från massör till att boka resor till att vara huvudtränare till att vara målvaktstränare till. Man har gjort allt. Och det är som Jan Andersson, jag ska inte jämföra med Jan Andersson, bara så är väldigt klart det. Men det som han brukar säga, att erfarenheten han har, eller det som många tränare har och som han tycker man ska ha, det den får man samla på sig. Det finns olika sätt såklart. Men jag har samlat på mig det i den vägen, och det är jag väldigt glad för.
Hur jobbar du med dig själv under den tunga perioden i Eskil?
Ja, jag fick mycket hjälp från klubben. Kalle som driver Eskil hjälpte mig. Vi försökte
klubbdirektör tidigare, sportchef Carl-Johan Olsson.
Ja, och vi försökte, jag försökte prata med spelarna och jag försökte olika träningsvägar. Och såklart man börjar pilla på laguttagningar som man kanske inte alltid ska göra. Men gör man som tränare, eller vill hitta en väg ut. Börja prata med lite extern hjälp, liksom ledarfrågor och sådana här grejer.
Vad var det för extern hjälp?
Nej, men det var en privat, han jobbade för mig, en person som hjälper företag med ledarskap, hur man, ja, vilken väg man ska gå, vad man väljer sin väg och vilken sorts ledarskap man förespråkar. Så vi försökte lite olika vägar, men jag ska inte rätt på det. Det var inte svårt så. Och det är inget ont om varken, jag tror varken om mig eller spelarna, utan ibland är det så. Så att den fick jag inte ordning på. Men vi försökte och klubben försökte så det är inga konstigheter då.
Om man kollar på din spelarkarriär bara för en kort stund så finns det många fina klubbadresser där. Men det finns också Kungsbacka.
Ja, just det. Kungsbacka City till och med.
Kungsbacka City, ja. Ödåkra IF är kanske den finaste klubbadressen av alla förutom HIF.
Ja. Ja, det är, jag tror fast att jag skriver Kungsbacka City fortfarande. Ja, efter karriären, efter jag slutade spela så var det ju ville man, då hade jag ville avrunda lite ödet och spela där, så det gjorde jag. Och då gick jag från Allsvenskan till division 5 eller 4, jag kommer inte ihåg vad den var i då. Fan, om inte vi var 4.
Jag tror ni var i 4, men inte tänker helt fel.
Skitroligt såklart, skitroligt, men det var en ganska stor omställning. Det var inget ont om spelarna, utan det var så det, när jag blev sämre, för det blev jag ganska snabbt, så blev jag bättre för Ödocka. För då gick man ner tempo lite. Så det, jag hade jättekul att spela Ödocka. Sen fick jag inte ihop det rent socialt med att vara iväg på helgerna och spela. Nej, jag hade slutat spela fotboll egentligen. Så det blev något snabb i Ödocka där. Och sedan, nu när jag var i Tvååker, så ringde Tobbe Hussein. Vi hade en podd ihop för i tiden. Och frågade, han är tränare / sportchef / sportdirektör för Kungsbacka City. Division 4-gäng. De spelade division 5 då. Du, fan, du är ju mycket röra i hallen där uppe i Tvååker. Ja, det stämmer. Alltså, kan du inte vara med och spela någon match ibland när du är där? Alltså, ja, det kan jag, så. Och jag åker inte över Falkenberg, bara så du vet. Alltså. Nej, det är lugnt, för de hade mycket matcher neråt. Varberg, Falkenberg, Halmstad. Så jag var med i några matcher då. Jäklar, det är ju roligt att spela fotboll. Jag är riktigt dålig, ska jag säga, nu för tiden, men det är fortfarande roligt. Så där, jag tror fortfarande jag är skriven då.
Har du gjort din sista match?
Nej.
Du slutar aldrig?
Alltså, nej, jag har... Om jag ska spela fotboll igen... Jag tror inte jag kommer att spela på tävlingsnivå, det tror jag inte. Men Old Boys, något sånt, det vill jag. Så det är om någon som hör det, så det bara ringas.
Ödåkra IF och Ödåkra betyder ju mycket för dig också. Är du där och kollar på deras matcher?
Nej, det har inte varit mycket alls. Jag följer det. Och vi har väl egentligen inte, känner väl egentligen inte några direkt i laget. David Svensson är där och några andra.
Exo-EF-an David Svensson.
Ja, exakt. Och jag träffade någon på stan som jag spelade med också för ett tag sedan. Men jag kan inte säga att jag har någon kontakt med Ödocka på det sättet. Men jag följer dem såklart. De har fått in... De spelar division 5, men jag tycker att de ska spela division 4. Och det är nästa ögon upp. Jag var nog årsstopp för starka, va?
Det är de nog. Men du lovar det att Ödåkra kommer...
Jag lovar inte, men jag tror det. Och ingen comeback på mig.
I dagarna så intervjuades du och min kollega Marianne Svab. Mm. Det är nämligen 10 år sedan HIF tog guld. Det kommer långa, bra, kvalitativa texter från Marians penna här. Vad det lider i våra kanaler. Om du blickar tillbaka lite nu. Det är 10 år sedan det har hänt en hel... del med Helsingborgs IF.
Ja, definitivt. Både positivt och negativt. Men det har varit tuffa år. Det har det. Men det är sagt, nu jobbar jag klubben, så men det är inte, jag ska inte försöka vara så, jag får inte bli för mycket propaganda, men klubben är på rätt väg. Det är lätt för mig att säga som jobbar där. Men det är det. Klubben är på rätt väg, men vi måste också börja jobba. Vi får jobba super. Vi kan inte bara hoppa från 0 till 100. Jag säger inte att det har varit tufft många plan. Så klubben är på rätt väg. Både fotbollsmässigt och organisatoriskt och ekonomiskt. Definitivt. Men det har hänt en del. Det som har varit positivt är att det har kommit in en dagverksamhet. Flickverksamhet. Min dotter spelar själv i HIF. Så korridorerna ser ju annorlunda ut nu. Och det är väldigt trevligt att det är så på Olympia. Det var inte ens påtänkt när jag spelade, att det skulle vara så. Så det har gett eko i stan och det är väldigt, väldigt positivt. Klubbarna, eller ungdomslagen, har inte dålig koll på under. Jag har min grabb som spelar också i HIF, men U17 leder sin serie. Det är landstäckande eller så. U19 ligger topp, U21 leder sin. A-laget leder inte sin. Så att klubben... Det är positiva, tycker jag då. Det är lite positivt, även om inte vi leder oss ut bättre för tiden, så är det positivt tillgång på Olympia. Pengarna, jag vet inte, ekonomin ordnar början upp sig. Och det har vi slitit hårt för. Så att även om det har varit 10 tuffa år, så är det är på uppgång. Det är det.
För 5 år sedan så stod du i HD:s livesändning och var tårögd när HIF åkte ur Allsvenskan efter ett rafflande kval mot Halmstad.
Mm, mm. Ja,
Minns du det?
Ja, för fan.
När du stod där?
Ja, jag minns det när jag stod där. Jag minns också... det var mycket då. Det var för det första att HIF förlorade med allt som hände efter matchen, med uppståndelsen efter matchen och att man träffade folk på vägen. Det var jobbigt, var det? det är liksom, det finns varje grej i livet, men det var tråkigt var det, ja. Verkligen. Jag minns det.
Vad kände du då?
Jag vet ju, jag kände ju alla i laget, så jag vet ju mycket de ville, gjorde sitt allt, och supportarna gjorde sitt allt, och sponsorerna gjorde sitt allt, och alla gjorde sitt allt för att hålla kvar, och så gick det inte, och då blev det sån fruktansvärd luften går ur känsla, och den känslan hade jag, för jag den är ja, då tar systemet över kroppen, så då, ja, jag var tagen av den stunden där. Och jag kände väl också, just då tänker man inte logiskt, man är bara ledsen och besviken och man vet vad det betyder för, man vet vad det betyder för alla som vill HIF väl, så att man tänker inte på några nästa år, eller man tänker inte när ska de komma tillbaka, utan man tänker på, ja, det var det liksom. Det kändes som allting var över, men så är det ju inte fotboll, utan det kommer nya chanser, men den var jobbig, det var det.
När du gick där i korridorerna efteråt och stötte på folk som du kände och brydde dig om, vad såg du?
Ja, lite som jag sa, att luften gick ur. Att känslan jag fick, min känsla detta då, när jag gick ner, eller så gick hem, då det var att, ja, tack och hej ungefär. Det var att luften bara, vad fan. Lite så här chocktillstånd, men ändå, okay, det är omöjligt att ha hänt ungefär. Lite, jag ska inte säga, för jag vet inte, jag brukar, men det är lite Göteborgs stycket nu, att alltså, vad fan händer? Vad händer om vi trillar ner? Och så, hur kan det inte vara möjligt? Bla, bla, bla. Och lite den känslan blir jag på väg till, känner jag. Kan vi möta dem i kval?
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Så jag får snacka ner dem lite. Men nej, det var luften ur, verkligen var det. Och jag har svårt att förklara på annat sätt. Solen gick upp dagen efter också. Men det var... Jag kommer ihåg att jag pratade med några spelare några dagar efter. Och det var... Ja, det var jobbigt. Det var det. För alla. Alla som är HIF.
Hur var dina känslor som HIF-supporter då... Förra året när du satt i soffan några veckor innan du fick samtalet från Granqvist?
Ja, den var inte rolig. Den var ju också jobbig, men inte ens i närheten faktiskt. Men jag måste försöka vara ärlig. Den var inte ens i närheten som det var mot Halmstad. Det var den inte. Den var jobbig att HIF tränade, och det var väldigt tråkigt. Men den chocken som Halmstad-matchen det hade det året, den var mycket, mycket värre. För det här i... Men mer nu förra året så var det väl mer att okej, okay, gjort och gjort, nu jävlar ungefär, förra gången var det mot Halmstad var det mer, fasen alltså detta var det, så det var två skilda känslor var det. Jag gillar den senaste känslan mycket mer.
Hur ska HIF undvika att vara ett jojo-lag, studsa upp och studsa ner och studsa upp och studsa ner?
Ja, det är som lite som att som jag var inne på lite, att vi jobbar. Så säger alla såklart, men jag vill säga jobba systematiskt, jobba lugnt och fint, jobba med vårt U17-lag, jobba med vårt U19-lag, jobba med våra varvningar, jobba med ekonomin, jobba med klubben, eller med stan, med supportarna, med sponsorerna, med skapa det här VHF-känslan, med allt vi gör. Med allt vi gör. Och det ska vara med lokala klubbar också, det ska vara klubbar i Småland kan det vara, det ska vara klubbar ute i på Österlen, eller vad det kan vara, att HIF, man ska komma, vilja komma och spela HIF till vilket jävla pris som helst egentligen. Den i sin tur ger starkare spelare, det ger mer engagemang, det ger bättre vi-känsla, och som i sin tur genererar spelare som kommer göra allt de kan för att HIF ska vinna sina matcher. Sen såklart så är det upp till oss att ta ut rätt lag, fostra spelare på rätt sätt, men vi har U17-ledarna och spelarna är jätteduktiga. U19-ledarna och spelarna är jätteduktiga. Så att det kommer bra spelare, det vet vi. att vi, Granen är jätteduktig på sitt jobb, att vi var rätt spelare, det är upp till oss. Och att vi får ihop gruppen där Jörgen är jätteduktig, att vi får ihop gruppen på rätt sätt är också upp till oss. Och att klubben sköts på rätt sätt är upp till de som jobbar i organisationen, och det är väldigt duktiga där också. Så att, det var frågan.
Ja, att det ska att undvika att vara en jojo-klubb.
Ja, det är grunden till att man inte går upp och ner. Att man vinner fler fotbollsmatcher, för det gör alla lag. Men om vi går upp och liksom, nu köper vi oss kvar ett år här, och så får vi hoppas på det bästa. Det funkar kanske ett år, och så åker man nästa år. Det laget vill vi inte bli. Utan när vi går upp, om vi går upp i år eller nästa år, så ska vi känna oss tillfreds med, okej, den här organisationen, det här laget, den här truppen, och det som kommer under, det här kommer räcka i 10 år för oss att klättra allsvenskan steg för steg för steg. Det är viktigast, tror jag. Så man inte bara upp och jävlar, nu köper vi oss kvar ett år och så får vi se hur det går nästa år, så sköter vi det då. Och det är ingen i klubben som tycker så. Så det är inte jag som sitter och hittar på, utan det är strategin. Och har det, när vi väl är uppe, så lugn och ro.
Hur viktigt är det att komma tillbaka just i år?
Jätteviktigt, såklart är det. Jätteviktigt. Jag känner att vi ska göra, jag tycker vi ska göra det. Så att det är viktigt, för det är så mycket pengar det handlar om, och det är så viktigt för staden och så viktigt för klubben. Med det sagt, så att om vi inte gör det, som allt kan hända i fotboll, så är det ingen katastrof för klubben.
För klubben. Varför?
För klubben. Ja, för klubben är stabil. Vi klarar, vi klarar ett år till i Superettan utan problem ekonomiskt och organisatoriskt. Därmed så är det lite jobbigt för att locka, kanske det är inte så kul att ha Vasalund eller ha Norrby, eller inget innan om dem, men det, vi vill spela allsvenskan, vi ska spela allsvenskan, men det är ingen katastrof för klubben om vi inte går upp i år.
Just nu ligger ni på allsvensk kvalplats. Säsongen så här långt, är ni där ni ska vara? Är ni missnöjda, nöjda? Var står ni?
Rent prestationsmässigt, som man pratar mycket om fotboll, jag har fått tvungen att göra det också eftersom jag tränar, så är vi nu där vi ska vara prestationsmässigt. Resultatmässigt vill vi vara bättre. Vi är inte alls nöjda med resultaten de senaste matcherna. Vi har haft chansen att hänga på ordentligt, eller hänga på och rycka, så jag kan säga. Och nu får vi slita för och hänga på sista. Så det är vi inte nöjda med. Men jag tror rent prestationsmässigt är vi nog där vi ska vara faktiskt. Tror.
Prestationsmässigt förtjänar ni inte att vara tabellet?
Nej, men det tycker jag faktiskt inte. Och det är inget konstigt med det. Att vi kan bättre helt enkelt. Det är väl att vi har mer växlar i oss. Vi ska bara få fram det.
Vad är det som inte har klaffat i riktigt?
Vi blandar er för mycket. Och det är väl inget ovanligt heller i fotbollen, men lite jämna nivå i matcherna under, och även från match till match, att vi hittar en jämna nivå. Vi har lite höga låga, vad säger man? Hjälp mig. Vi har
höga toppar, djupa dalar.
Djupa dalar, så vi har lite djupa dalar. Så vi hittar den lägsta nivån lite högre, så att vi hittar vi den lite jämna, så är vi starkare än de andra lagen i sista. Sen, jag tror fortfarande vi går upp, men vi behöver bli lite jämna på stationen.
Det finns ett klassiskt videoklipp där du och Erik Edman skäller rejält på varandra efter ett jojo-test för x antal år sedan. Ja, finns den vinnarinstinkten i dagens trupp?
Ja, definitivt. Ja, spelarna. Jag sitter här och försöker vara saklig nu och hålla nerv och känslor innanför, och det tycker jag lyckas med. Men det är klart att det är så som det är nu på träningarna, så som det är som var fotbollsspelare och även och ibland som tränare, är att det alltså där är det är inget tvivl om saker, att spelarna gör allt för att vinna matcherna och allt för att gå upp, och vi också. Sen måste få inte få panik och vara saklig och liksom bara titta blint på varje minut i matchen, utan man måste kunna se lite längre. Om som tränare, så spelarna kan bara blåsa på. Och den råder ingen tvivel att de drar så hårt de kan i alla jävla spakar och snöre för att gå upp. Så det, vi har ökat träningsmängden enormt. De gnäller inte, det är inga skador, utan vi kör på ordentligt. Så de förtjänar ros
Så ja. Säger väl alla tränare.
Ja, men jag tycker det. Jag själv har spelat. Det var inte så länge, så är det bara 6 år sedan nu. Men jag vet att det kan vara tufft att spela i HF. Men gör ditt bästa och bit ihop liksom, så får du belöningen. Och det är det jag gör. Och belöningen kommer att komma.
Vilken typ av assisterande tränare är du?
Nu, ja, det är första gången jag är det. Och nu har jag Jörgen som huvudtränare. Och Jörgen är väldigt, som jag sa innan, väldigt energisk och väldigt tränare så att han har mycket plats. Och jätteduktig. Så jag får ju ta lite mer tillbaka lite roll. Tillbaka dragen kan man säga. Så att jag försöker göra mitt bästa, eller jag gör mitt bästa för att stötta Jörgen så han kommer fram så mycket möjligt. Men även vara lite bollplank till spelarna. Mycket individuella samtal, jag försöker gå individuella klipp med spelarna. Ja, jag försöker ta den rollen bakom Jörgen som han driver träningarna, han övningar för han är sån. Så jag får prata när träningarna är slut ungefär, då får jag prata för annars tar för mycket plats. Om jag ska fylla i allt han har sagt, då slutar spelarna lyssna, så det går inte efter ett tag. Så jag försöker väl jobba mer mellan träningarna och efter och innan träningarna med spelarna, så mycket det går.
Är det några specifika spelare som du jobbar extra med?
Löper, Wilhelm Löper är ju en glad skrutt, alltså han gillar att träna. Så att vi brukar köra lite extra. Så det blir att man går ut i plan tillsammans, man tränar, man pratar om det. Det har varit flera träningar bara han och jag som kör, så att då pratar man mycket. Han är en ambitiös spelare och en väldigt trevlig kille. Så att det blir ju oftast om man är 2-3 på träningar, man bara Kylen har försökt köra lite med avstånd nu sista tiden och så man pratar på ett annat sätt då, så att det är lite från vecka till vecka, men där är en del spelare som alltid vill köra extra band och löper. Hurk, Kajalainen, fan är det mer? Noel brukar köra mycket, Sal brukar köra mycket. De här unga spelarna med uppe, Gigovic och Lukas och de.
Erwin Gigovic och Lukas Larsson.
Ja, och så där är ett gäng som brukar köra mycket extra. Och det är klart man pratar med dem kanske lite då.
Wilhelm Löper, han är högermittfältare, du var högermittfältare.
Ja.
Ger du honom några tips?
Försöker. Han är väldigt nischad i sin spelstil, ska jag säga. Det kanske jag också var, men vi är olika spelartyper. Jag tycker att han har, alltså att han kommer runt på kant och slår inlägg, han är bäst i serien. Jag tror han skulle kunna vara topp i allsvenskan på det. Och han leder sist ligan därför, han är jättebra på det. Styrka, kraft och bra inlägg. Han behöver komma in mer i planen. Han behöver mer delaktig i spelet. Hans defensiv behöver bli bättre i pressspelet. Hur han ska ligga i positionerna så han inte bara springer och rakt fram utan att titta sig om. Vad är mina medspelare? Vad är mina motspelare? Vad är bollen? Så det jobbar man med klipp och på träningar. Även att han kommer in. Om han vill göra poäng och spela i Real Madrid så måste han in i straffhållet mycket mer på icke-bollsida. Så han gör mål. Han kan inte göra mål utanför straffhållet. Han kan slå inlägg, ja, men han kan inte göra mål. Så in i boxen så mycket du kan och följ bollen egentligen offensivt. Små tips som hjälpte mig och som förhoppningsvis hjälper honom. Så det är en bra spelare. Han kan bli bra. Han kan bli ännu bättre, så kan jag säga.
Man har potential att ligga i topp i någon genre i allsvenskan, i inläggsspelet i alla fall.
Jag tycker det är definitivt. Sen har han en enorm fysik. Han springer och vi har ju GPS som följer vår sätt att jobba, löpmeter och framförallt sprintmeter. Det är det vi kollar mest på. Inbromsningar och accelerationer och liknande accelerationer. Han är överlägsen. Ja, på alla matcher. Så att han har enorm fysik att jobba.
Du coachar ju U21-laget och är någon form av brygga till akademin och pratar väl tätt med Alvaro Santos i U19, misstänker jag. Hur ser tillväxten ut i HIF i de egna leden?
Ja, bra. Ja, nu desto mer man, det är jag, Alvaro och då Mikael Dahlberg och teamet Alvaro kring sig som jobbat.
Mikael Dahlberg är akademichef, kan vi tillägga.
Förlåt, ja. Som jobbat tajt ihop med Jörgen då och Sven såklart. Men, och där är, jag gillar det sättet, de spelare som kommer upp som Alvaro, som Alvaro får till för sig från U17 såklart ska man säga så också. Det går hela vägen. Nej, men om vi tar U19 då, hur han fostrar dem till att bli. Alvaro vet ju själv, han har gått hela vägen från skillnaden att vara talang och spela seniorfotboll med kraven, med sättet att spela. Om tränaren säger höger, så spring höger. Även om du vill springa vänster. Om du inte springer höger får du inte spela. Ungefär den skolan behöver man också. Så det är inte bara teknik, det är inte bara fotboll, utan det är även vad krävs för att lyckas i, vad krävs för att komma upp i HFs A-lag. Varför ska klubben lägga pengar på dig? Om du inte kommer i tid eller om du inte gör det och du inte jobbar på matcher. Varför tror du klubben vill lägga pengar på dig? Lite den skolan, och det är Alvaro jätteduktig på. Och den tror jag, jag är övertygad att den kommer att hjälpa oss. Det ser vi redan nu på vissa spelare som är uppe med Gigovic, Arvid Gigovic och Lukas Larsen har varit uppe mycket nu. Att det spelar ingen roll vem de möter och vem de är där för att visa upp sig. Och då gör de sitt bästa och smäller och kämpar och tar för sig, och det gillar vi.
Vem är den största talangen i klubben?
Nu har jag ju dem. Det får egentligen vara. Men jag har ju dem jag ursätter. Jag bara tänka så jag inte. Jag gillar Gigovic spelstil. Men det är så många olika positioner. Vi har Anton Nilsson, inte säkert dum heller. Vi har Lukas Larsen, inte säkert dum heller. Men...
Du får gärna gå in på Arvin Gigovic, lillebror till Armin Gigovic, ja. nu i Rostov. Han gjorde mål i U21-laget dagen innan vi satt oss här.
Men det är klart att det är egentligen Alvaro som bedömer detta. Men det är en spelartyp, en spelarstil som faller lite under stolarna nu för tiden. Att, med den fotbollen. Nu kommer det vända, trenden håller på att vända. Det blir mer och mer attackfotboll, mer och mer rak fotboll, mer tuffare fotboll. Den tekniska fotbollen börjar försvinna mer och mer. Barcelona-spelet kommer att dö ut mer och mer. Så att den sorten spelare som Gigovic är, att han går in och maler, han går in och smäller en innermittfältare som knuggar upp, knuggar ner, kan göra mål, kan försvara egen straffråde, kan vinna nickdueller, kan nästan passa ibland. Men han har sina brister såklart i det tekniska lite, men tillräckligt. Den sorten spelare är inte så vanlig nu för tiden. Och den, många klubbar som letar efter den sorten spelare, han är den sorten spelare. För de nya generationen som kommer är ofta fostrade på ett annat sätt, det tekniska sättet. Så nu börjar det rinna, innan var det tvärt, nu börjar det rinna tillbaka igen.
Anton Nilsson nämnde du också.
Spets, kvick, snabb.
En yttermittfältare.
En ung spelare. Spelar U17, tillhör U17-laget, men spelar mycket unheter på mig. Jag har tränat en del med A-laget, snabb. För ung än så länge. Eller för ofärdig kan jag säga. Men spännande spelare, definitivt. Det är många spelare som jag, som Alvaro och Max då i unit och U17 har mycket bättre koll på. Men där kommer spelare. Det säger jag också, som jag sa. Att där är HF i topp i alla serier. Landstäckande serier, så det är bra.
I din arbetsbeskrivning finns också att hålla koll på lokalfotbollen.
Ja.
Hur ofta ser du Division 1 och Division 2 matcher?
Jag försöker se det, eller jag ser det ganska ofta och följer med. Division 1 har jag bra koll på, Division 1 södra ska jag säga.
Eller ettan om vi ska vara helt korrekta.
Ettan samma, ettan södra. Där har jag bra koll. Så den är jag väldigt bekväm med. Och det säger jag, vi tog Blixfönsterlän. Vi har tagit Suljic från...
Ali Suljic
från BP också, Division 1.
Som kommer efter årsskiftet.
Exakt, och vi har Dennis från Eskils minne.
Dennis Olsson.
Dennis Olsson, så att vi har koll, det har vi. Jag tror inte det, det var nu länge sedan HF gjorde 3 värvningar från ettan. Så att den är vi väldigt bekväma med. Sen är det Division 2, vi har Eskil där och vi har Ängelholm. Vi har Edman i Hittap som vi har hjälpt oss där. Vi har haft spelare från Hittap med och tränat hos oss. Vi hade in Kim Nilsson och tränade med oss. Och vi har dialog med andra spelare också. Så att vi är bra koll på lokalfotbollen. Och har folk som vi litar på ute i klubbarna med Roa och Ängelholm. Eskil såklart med min historia där. Så att vi känner oss väl. Vi känner att vi har väldigt bra koll.
Det är nog många lyssnare som inte har koll på Kim Nilsson. Han har förflutit i Klippan och spelar i Hittap nu. Exakt. Vad är det för typ av spelare?
Ja, också lite den typen. En innermittfältare, tvåvägsspelare. Stor. Men både målfarlig men även har en defensiv ådra i sig. Så att, en spelare som ska spela i Hittap. Nu kommer de att ha en grupp i Division 2. Men det är väl att hålla värd att hålla ögonen på och följa. Så en tuff, stor, rejäl innermittfältare som kan spela två vägar.
Du nämnde Dennis Olsson, Viktor Blixt, Ali Suljic, 3 värvningar från ettan. Varför är det viktigt att hitta spelare från de här serierna, ettan, division 2, kanske till och med division 3?
Nej, men för att det finns bra spelare. Vi ser Varberg gång på gång, år efter år. Jocke där är jätteduktig på att hitta spelare. Jocke Persson där är tränaren i lägerdivision. De många klubbar börjar ta efter. Vi är en av dem. Sedan såklart ekonomisk fråga. Många av de här spelarna vill och förtjänar att spela högre upp och vet också att kommer man från division 1 eller division 2 så får man jobba sig uppåt på stegen, så att de är väldigt benägna att göra det. Men där är en bra marknad, definitivt. Och det är en relativt billig marknad också. Så det passar bra för oss.
Den första spelarvärvningen inför den här säsongen var Dennis Olsson som du tränade i Eskilsminne.
Ja.
Du tog med dig honom helt enkelt. Ja,
Dennis är en duktig spelare. Och när jag fick reda på detta så kontaktade jag honom och frågade om han var intresserad av, och det var han. Jag pratade såklart med Jörgen och Granen innan. Och det var han såklart. Och har framtiden för sig. Definitivt. Han har detta året acklimatiserat sig till att vara fotbollsproffs. Och allt vad det innebär. Det är inte alltid så lätt som det låter. Så att han kommer att göra bra för HF. Jag är helt övertygad.
Är det naturligt att det har blivit lite hack i skivan och inte jättemånga matcher för honom i år när han är ny på den här nivån?
Ja, definitivt. Alltså, Dennis är en bra spelare, det tycker vi alla. Men han har varit lite skadad, han hade corona, han har varit ut och in i både formmässigt och i laget av en anledning, för han har inte gjort det tillräckligt bra helt enkelt, tycker vi då. Men han kan göra det och han kommer göra det. Så det är bara en till fråga om hur lång tid han behöver sig att anpassa sig till proffsfotbollen. Och den känner vi oss, det är en bra varvning helt enkelt.
I 2-0-segern i U21-serien mot Kalmar tidigare veckan så spelar han forward.
Ja,
han har gjort något inhopp i Superettan också, i den positionen.
Ja, vi vill pröva honom där, för att när vi sålde Max så tappade vi lite med av vårt djupledsspel. Eftersom Max spelar forward de sista 4 matcherna tror jag.
Och sen gick han till Willem II i Holland.
Ja, och då, sen dess har vi saknat lite med djupledsforward. Vi har, men vi vill ännu mer. Och då vill Dennis är djupledslöpare, han är snabb. Och så vi ville prova honom där och så hur det ser ut. Blandad kompott. Så vi får väl se hur vi gör i framtiden. Men vi ville se honom där.
Du har som sagt förflyttat till Eskilsminne som åkte ur ettan, spelar i division 2. FF har gått samma resa till mötes. De har till och med uppe i Superettan i en herrans massa år. HIF har trillat ur. Boys i Superettan. Höganäs i Division 2. Hur ska seriepyramiden se ut här i regionen på här sidan, tycker du? För just nu är det väl inte optimalt?
Som är bäst för oss eller som jag vill? Alltså, jag vill ju att alla... Men som är bäst för HIF...
Nu pratar du behöver kanske inte säga att alla skulle ligga i Allsvenskan, men någon form av realistisk...
Men så som jag spår då framtiden, vi säger inom 3 år, kan vi säga 3 år? Ja, jag vet. Ja, då har du HIF i Allsvenskan, du har Ängelholm i ettan. Jag tror att Ängelholm i framtiden kan vara i Superettan, men det är för stor steg, så i ettan. Eskil kommer att gå upp i ettan förr eller senare. Så Ängelholm och Eskil i ettan, eftersom det är 2 olika städer så går det bra. Hittarp, Höganäs, division 2.
Högaborg,
det jag är orolig för Högaborg är att de har deras ungdomsavdelning, att de ska hitta spelare som klarar av dag ut och dag in, för där finns många duktiga spelare, det säger sig själv med Högaborg. Men jag tror att division 2 i längden kan bli för tufft för dem. Så division 3 kanske är lagom. Närmsta 3 åren, pratar vi.
Nu nämnde du inte rivalen Landskrona Boys.
Nej, nej, de ska ju inte spela Allsvenskan såklart. Ja, men Boys i Superettan är lagom för dem, tycker jag. Och för oss. Nej, jag ska inte. Det är väl klart att man vill ha derby mot Landskrona. Så att om vi spelar Allsvenskan får Landskrona gärna spela Allsvenskan. Men inte vice versa.
Har du ambitionen att ta över HF som huvudtränare någon gång?
Nej, det har jag inte. Jag, som sagt, jag är för klubben. Stötta klubben och stötta spelarna och Jörgen och klubben. Så jag har inte ambitionen att ta över HF. Det hade varit, jag hade känt mig obekväm och gå åt jobbet då, känner jag. Så att, nej, jag är där för för att jag är där för, på grund av den roll jag har nu passar perfekt för mig och klubben, känner.
Återstart i Superettan på tisdag. Det är knappt en vecka kvar när vi spelar in det här avsnittet. Mm. Falkenberg borta i oktober. Mm. De kämpar med näbbar och klor där nere. Det låter som en tuff uppgift.
Ja, det, vi har börjat, eller vi har koll på oss innan, men börjar skapa lite mer nu på just den matchen. Och, så här resonerar vi väl, och dem också, ska jag tro. Så de ligger, de gör att de vinner och försvinner för dem. Och för vår del så behöver vi också vinna. Definitivt för dem, vinner och försvinner. Så de kommer ju, som du sa, med näbbar och klor, de är desperata. Och det kan vi utnyttja, tycker vi. Falkenberg är... det är en lurig serie. Du har två nykomlingar med Värnamo och Landskrona på väg upp. Och du har Värnamo som trillar ner som är på väg ner. Så att den är...
Alltså du Värnamo som trillar ner?
Förlåt, Falkenberg som trillar ner som är på väg ner. Så det är en lurig serie. Så vi vet ju att de har kapacitet i laget. Men de sliter ju dem. Och det ska vi utnyttja. Så att vi åker upp där. Det är ett lag vi är bättre än. Och vi ska vinna. Inget tvekan om det. Och de kommer göra allt för att slita till sig en poäng. Men... Vi ska vinna mot dem definitivt.
Hur har ni jobbat här både mentalt och taktiskt och så vidare efter den där tuffa förlusten mot Sundsvall?
Ja, den var tuff. Den var nog den jobbigaste år, utan tvekan. Men så är det i fotbollen. Man leker för man leker tåla. Så vi slickade sårna, vi pratade ut. Vi slickade sårna helt enkelt. Och knöt näven i fickan. Så nu jävlar, så nu har vi 6 matcher kvar. Det är all in. Tog ledigt i helgen, landslagshelg. Grabbarna fick göra vad fan de ville.
Vad gjorde du?
Vi ledade också. Jag drack öl och hade trevligt, så det var jag nöjd. Men släppa fotbollen upp till var och en. Men jag släppte den några dagar. Och det var rätt val, känner jag. Så nu är vi tillbaka med ny energi. Och fullt fokus på matchen. Och det är inga ursäkter eller inga omvägar, utan det är bara att åka upp till Falkenberg och vinna matchen. Och när vi har gjort det så ser vi på nästa match. Inte tvärtom, utan Falkenberg. Allt nu från och med igår. Fokus på den. Upp på vinden. Pang. Skit. Nära papperskorgen. Nästa match. Fokus bara på det. Så vi inte håller på och sitta och försöka tippa den nästa linjen. Så vinner vi där och dem och där. Utan Falkenberg på tisdag. Vi ska göra allt som står på makt för vinnarna på alla jävla sätt. Det är det som gäller. Så att det är fokus på det nu.
Raka besked.
Ja, men så får vi. Så kommer vi fram till. Att börja ihop med spelarna. Det är lättare så. Att man har det mindsetet att nästa match vinner matchen bara. Skit i det andra.
Det får se ut
som det. Det låter lätt. Sen så krävs det ju hårt jobb. Men, ja, inte får se ut. Ja, det är klart det får det. Men vi kommer ju förbereda som alla sätt. Vi vet hur Falkenberg kommer att spela. Vi vet vad vi behöver för att möta dem. Men det handlar också om ett mindset bland spelarna. Okej, jag gör det som krävs att vinna matchen. Det betyder att jag bryter min hand. Det får det väl vara det liksom. Men vi ska vinna matchen. Det mindset försöker vi få in ut på dem.
Perfekt. Mm. Jag tackar så mycket.
Ja, tack själv, tack själv.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.